Ulrika! De här pojkarna ska ha specialbricka. Det här är mysöarna, ser jag.
Ja! Nu ska det vara en bricka!
Ni lyssnar på Oknytt, en norrländsk humorpodd där jag, Marcus P.O. Österström, sitter tillsammans med Kristoffer Piloten Jonsson och Carl Pedal Holmström.
Ja.
Och berättar om det mystiska, det märkliga och det makabra över ett och annat glas alkoholhaltig dryck som består av två stora starka, Konrad tror han hette. Och ett glas alkoholfritt bubbel till Carl.
Ska Carl, köra bil.
Carl ser även ut som att han ska ha världens sämsta TED-talk.
Och så att det sitter lite, lite vid sidan av också, inte ens huvudpersonen.
Och vad är egentligen värdeskapande ledarskap? Det ska vi prata om idag.
Kristoffer, dra lite intro.
Ditt intro. Okej, okay, ja. Ja, men som sagt, det här är en humorpodd där vi snackar om hemska saker. Så att,
men det är inget kul.
Nej, men vi försöker göra det kul. Mm. Och grejen är det, så att ta inte så illa vid er ifall det skulle vara att ni bara, men gud, det här får man ju inte skämta om. För det får man, har vi bestämt. Och sen också, jag vet att vissa spelar pingis och håller på med massa jävla spel och skit. Skulle man få för sig att mitt i podden börja spela pingis, kommer man i pausen då få pingisracket uppkört i röven som man skiter pannkakor resten av livet. Så tips att inte göra det.
Vilken sida är det man ska vända då? Är det den röda eller svarta på pingisracketet? När man kör upp
Nej, men den kommer ju så här då.
Ja,
just det. Ja, så att det blir. Så det är det, men och grejen är det att, som sagt, så att vi ska prata om temat ikväll är historiska brott. Marcus har valt ut ett brott han ska prata om. Jag vet inte vad han ska prata om. Du vet inte vad han ska prata om.
Och sen, ni vet inte vad jag ska prata om.
Ni, ja,
nej.
Ja.
Eller?
Eller.
Tystnad. Mm.
Och sen tar vi en paus, 15 minuter. Man köper öl och går och pissar och sånt.
Spela pingis.
Sen byter vi. Då är det min tur. Och då är det samma sak där. Och grejen vi har tagit med nu, alltså podden är ju jag och Marcus, men vi känner att vi behöver en gäst. Så vi tänkte, men vem är en riktigt bra och rolig gäst? Ja, men då tar vi hit stand-up-komiker såklart. Så då tog vi hit Umeås egna Carl Holmström. Som är en...
importerad från Sundsvall.
Ja.
Eller kommer två i Umeås roligaste för 3 år sedan. Så att...
mm. Var det då du förlorade mot Jon Sundqvist?
Ja.
Ja. Mm. Ja. Ja, det är bra.
Det har jag gjort.
Han som har som standardskämt att köra ihop tissarna på scenen. Det gick hem hos P.O. i Övik.
Du körde alltså Jons material?
Nej.
Snodde rakt av.
Han bara, ingen i P.O. i Nordmaling kommer ändå veta vem Jon Sundqvist är. Jag stjäl hans material ikväll.
Nej, men jag höll på att säga true story, men jag var faktiskt på P.O.s årsmöte i Nordmaling idag. Det var gulligt.
Ja.
Ja, nu har vi fått höja priserna, hörni. Så förut kostade det 40 kronor när man kom på mötet. Och då var det kaffe, te och smörgås. Nu kostar det 50 kronor. Och så sen på pubaftnar, då har vi höjt till 180 kronor. Då får man pizza och dryck. Och underhållning! Ja, Ann-Britt, vi vet. Ja, nej, men ska vi skriva till verket eller var det någonting?
Ja, du hade väl någon grej om Kina du skulle berätta.
Ja, just det. Sen ska jag berätta för Carl, för jag vet inte hur vi kom in på det. Vi pratade väl typ om ägg, tror jag. Mm. Nej?
Jag tror vi pratade om asiater.
Var det inte bara... att Kristoffer satt och gjorde den här mamma japan, pappa kines?
Ja. Ja, någonting. Jag minns inte hur vi gled in på det. Men då fick jag en flashback. Jag tror att det här var på järnkontoret. Då berättade de att de har en festival i Kina. Då de ställer ut hinkar på gatorna som små pojkar ska pissa i, och så kokar de ägg i det. Och sen bara, vi vill ha pojkar under 10 år också. De är väldigt specifik med det.
Världens mest pedofil ägg jag har hört i mitt liv.
Ja, det är så otroligt märkligt. Ja, det är mycket man ska vara med om innan.
Och där hade du sett på
Järnkontoret.
Nej, porn. Nej.
Victoria Dyringer var hon som berättade. Mm.
Ja, ja. Nej, men kör igång med ditt fall, Marcus.
Ja, det var onsdag morgon den 1 juni 1927. Och en båt med en fiskargubbe glider ut på Umeälven, ungefär 2,5 kilometer från Storumans samhälle Stensele. Vårfloden var på väg att nå sin kulme och vattnet...
Jag älskar att du går tillbaka som att du är från den jävla... Alltså dialekten ändras när du ska prata.
Ja.
Du bara, jag pratar så här i vanlig fall, men jag ska berätta om det här mordet. Jo, du vet, det var jord. Ja. Det var jord ute och det fanns älvar och det fanns vattendrag och, och grejer. Och du vet, folk... Och det fanns fiskar i vattnet.
Ja, men det är stämning, Kristoffer. Okay. Stämning. Ja. Känner ni hur vi förflyttar oss tillbaka till 1927?
Jo,
det är det. Du menar att jag uttråkar sig, ja.
Ja. Ja, nej, men det var högt vatten. Fun fact. Ja, nej, men den här fiskaren i alla fall, han var ju på väg ut till att ta upp sina nät. Och så ser han plötsligt en blek gestalt vid stranden till Landsbron som... gå över Umeälven.
Mustiga Mauri.
Va? Vad sa du?
Mustiga Mauri som står.
Ja, jo, ja. Det är lång, orange och vit.
Ja. Den blek gestalt. Det är med, alltså han inser då till slut ganska snart att det här är ett lik efter en man som ligger där. Så landsfiskalen från Storuman kommer på plats och man ser att den här döda kroppen är nästan helt naken. Den iför bara underkläder, strumpor och skor. Och var under stark förruttnelse så den hade legat där i vattnet i ett bra tag. Dödsorsaken var väldigt tydlig. Det var ett stort skottsår i skallen. Den 4 juni så sände landsfiskalen bud till landsfogden Linnell i Umeå som anlände till Storuman kommande morgon. Och med sig hade Linnell 2 kriminalkonstaplar som tillsammans då tog över utredningen från polisen i Storuman. Och redan senare samma kväll så avslöjade då fogde Linnell inför de korrespondenter som hade samlats i Stensele. För det här var typ första gången någonting hade i Stensele.
Det var typ 3
personer. Alltså, det som är så sjukt att DN hade åkt upp från Stockholm. De bara, shit, det har hänt någonting i Stensele.
Det har hänt något i Norrland.
Ja, det har hänt något i Norrland.
Ändå ganska nära inpå. De måste ha haft någon form av larm då.
Ja, eller hur, ja.
Telegram direkt i DN, nu har det hänt.
Ja, men man fattar ju att det var ju någon sån jävla skvallerkärring, men det här kommer de trycka om ner i Stockholm, vet du.
Ska jag telegrafera?
Ja. Krös och Maja som springer på bil.
Vet ni var de har hittat älven? De har hittat en naken man.
Naken.
Nej, han
man.
Hade faktiskt ifrån kalsonger och boots.
Ja, exakt. Ett jävla as. Sluta sprida lögner. Ja, nej, men i alla fall, han berättade då för de här korrespondenterna att det här liket då hade blivit skjuten bakifrån av ett kraftigt hagelskott som hade trasat sönder bakhuvudet och vänster öra. Och sedan
det var inte, alltså när du bara, ett skottsår, sa du.
Ja.
Ja, det här känns ju lite värre än ett skottsår. Ja. Bakhuvudet är borta, öga är borta.
Ja. Ja. Jag gillar den där fiskar, bara han har ett sår i huvudet. Jaha, okej. Okay, ja. Han har ramlat och slagit sig.
Ja, men det låter ju som så här, när man skrapar knäna.
Ja, faktiskt.
Sen bara, jo, men halva bakhuvudet borta.
Ja.
Ja.
Ja, men sen så såg man att skottet hade som gått ner och fastnat i halsen. Så att de bara, ja, men det var inte självmord i alla fall.
Nej.
Beror ju på.
No shit, Sherlock.
Det kan vara en Cobain, men...
Ja, jo, eller bäst om det visar sig att mördaren är Courtney Love.
Ja.
Han fattar inte referensen.
Nej.
Nej.
Men vem var
det? Det tåls att säga, om ni inte har hört den här podden tidigare. Marcus har 0 referenser till populärkulturella händelser. Så att han har ingen aning vem varken Kurt Cobain eller Courtney Love är.
Nej, men jag kan allt om ABBA.
Ja.
Mm.
3 av 12.
Ja.
Ja. Ja, men vem var den här döde mannen i älven?
Kurt Cobain.
Nej, men det fanns ju ingenting på han förutom de här kalsongerna och strumporna och
det var bootsen.
Bootsen, ja.
Och han hade ingen sån lapp som hans mamma hade.
En same?
Nej.
Va?
Nej. Han sa, nej. Han hade inte sin namnlapp fast.
Nej, 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 nej.
Namnsame.
Ja.
Han hade inte en samisk person fastsitt i sina underbyxor. Maxida Märek sitter fast.
Han skulle kunna berätta vad som hänt också. Det är så det bästa. Vi måste utreda det här. Ja, men jag vet vad som hände. Jag satt ju fastsid.
Jag förstår inget alls vad han säger.
Åh, herregud. Ja, det hade... Men varför har ni inte frågat mig?
Mäta kraniet och ta bort den sen.
Skicka ner han till Stockholm, till Rasbiologiska institutet. Så ska vi se om man ens är betrodd till att förhöras. Ja. Nej, men de kollar ju oss och för att de hörde sig för. Alltså, är det någon som har försvunnit nyligen i Stensele?
Ja, en same.
Senast vi såg han som var fastsydd i en byxa. Ja, han har försvunnit. Ja,
ja, ja.
Okej,
ja, nej, men i alla fall, innan Linnell, den här landsfogden från Umeå, hade kommit så hade innan han hade anlänt till Storuman så hade ändå polisen gjort lite förarbete. De hade gått runt och de är typ knackat dörr och fråga, men
någon som saknar en död typ, man. Jag tappade bort en levande förra veckan.
Ja. Nej, men dessutom så var, eftersom liket var så förruttnat, så kunde man inte typ använda ansiktet eller någonting till att försöka identifiera honom. Men i alla fall, när man började prata och fråga folk på byn så sa de, men det var ju någon här, en man från en förstoringsfirma.
Vad fan är en förstoringsfirma?
Jo, tydligen så var det ett yrke 1927 att arbeta som förstoringsagent.
Okay.
Och det var att man gick runt...
Alla män bara, kom. Ja, jag behöver din hjälp.
Det som var så tragiskt var att det var förstoring av fotografier det handlade om.
Ja, men det funkar också.
Bara det ser större ut.
Bara det ser större ut.
Okay, ja.
Kan jag få den här dickpinken som plansch?
Så, om man åker till Stensele idag, det är bara en massa
dickpics. Det var ett museum med dickpics.
Och tapetsera.
Från 1927. Ja, nej, men då var det den här förstoringsagenten som man hade sett. Så han gick då runt och tog upp beställningar i en bok som han förvarade i en väska tillsammans med orderböcker, prover och förstoringar.
Claes vill att den ska se längre ut. Börje vill att den ska se tjockare ut. Ja, det är bra.
Det är bra. Det är bra, Kristoffer. Ja. Mm. Ja, nej, men den här förstoringsagenten erinnerade man sig om att han hette Johansson, tror jag. Mm. Han bröt på finlandssvenska och hade under januari 1927 bott i en dryg vecka på pensionat Bergvall i Storuman. Natten mellan den 22 och 23 samma månad så hade Johansson emellertid lämnat sitt härberge för att aldrig synas till igen. Vid sitt försvinnande så hade han varit iförd en same. Ulster,
kalsonger, sockar och skor.
Nej, ulster, kavaj och vintermössa.
Vad är ulster?
Det är typ en ytterrock med pälskrage.
Ah, just det. Mm.
Lite så här saltkråkan.
Men alltså inga byxor. En klassisk blotta.
Inga byxor.
Ja, men han var väl från Finland?
Han var ju från Finland. Han var beredd på att bada bastu eller skulle ner och bada isvak som alla töntar gör vid Nydalarsjön.
Inget agg där.
Nej, men alltså det är... Ja, men John badade ju isvak och du ser ju en del.
Alltså, det är så otroligt härligt att ni har valt.
Jag är ju mycket bättre än alla andra.
Men jag valde ta den här podden för att roasta en i stort sett okänd umekomiker som ingen vet vem det är.
Det som är så roligt är att den här komikern håller nu på med sin femte comeback.
Men lägg av, kör igång, fortsätt för helvete.
Ja, men han har också med sig sin väska.
Komiker.
Förutom
John,
den här
Sundqvist.
Ja, jo. Nej, men det man trodde, det var att han hade bara tagit sitt pick och pack och försvunnit och smitit från hotellnotan. Men samtidigt så kom det vittnen som sa att de hade sett blodspår på ett par sliper vid järnvägsbron över Umeå.
På ett par vad?
Det är de här trä...
Vad sa han?
Det är såna slipers, det är såna som järnväg...
Alltså vilar som, på.
Ja.
Träbockarna som ganska
ja, bjälkarna de, ja.
Som
ja.
Själva järnspåren
ligger på. Man snor och så bygger man rabatter med.
Jaha!
Ja.
Mm.
Bra där. Bra tips.
Mm. Nej, men de hade så ett blodspår på ett par sådana sliper vid järnvägsbron över Umeälven. Och under den här bron hade man i vattnet hittat den här omtalade väskan. Det var ett par banvakter som hade sett den. Men när de försökte plocka upp den så föll den sönder och gick till botten. För den visade sig innehålla uppskattningsvis 10 kilo rälsspik.
Okay.
Så man tror att väskan hade använts som sänke till kroppen.
Jaha.
Ja.
Eller att han var en tjackis.
Jo,
ja.
Han bara, det här kan jag sälja.
Det kan jag säga.
4 kronor kilo.
Synd, synd att slänga ju. Nej, men några saker flöt upp ifrån väskan i alla fall. Bland annat en orderbok som var så förstörd av vattnet att man inte kunde läsa någonting. Och det flöt även upp en del fotografier.
Ja, det kan man ju tänka sig vad de föreställde.
Ja. Nej, men ett av fotografierna visade sig vara ett självporträtt utav den här förstoringsagenten där han står iförd kläderna han hade på sig då han försvann och hållande i sin väska. Så att polisen tog nu och tryckte upp det här fotografiet och spred över hela landet. Och snart så kunde man fastställa att den här döde mannen i älven var Johan William Johansson, född och skriven i Överkalix.
Överkalix.
Överkalix, ja. Landsfogde Linnell antog att motivet borde ha varit pengar, men helt säkert kunde man inte vara eftersom offrets tillhörigheter och kläder fortfarande var saknade. Allt eftersom bilden över den sista tiden klarnade så började misstankarna falla på en man som hade setts tillsammans med den här förstoringsagenten i samband med försvinnandet. Det var den 33-årige Sven August Karlsson från Ramsjösocken. Karlsson hade vid mordnatten till och med delat rum med Johansson. Oh, det låter väldigt...
Det låter som något du skulle göra.
Jo,
det låter ju väldigt bögigt.
Jo, det tänkte jag också på. Jag tänkte det kanske är motivet. Till
var det någon som hade pannlampa eller?
Va?
Vi sa det låter som du. Var det någon av dem som hade pannlampa?
Jaha, nej. Inte vad som står skrivet.
Som fotogenlampa.
På tal om det, jag köpte faktiskt en mössa med pannlampa inbyggd i min son idag. Ah. På att det var ju dumt gjort.
Alla som inte vet om att det är en klassisk...
Det är en klassisk grej.
Symbol.
Ja.
Ja. Homosexuella män letar efter andra homosexuella män i skogar med pannlampa.
Ja.
Det är faktiskt sant.
Det är sant.
Och här har vi beviset.
Ja.
Nog om det.
Den här Karlsson hade ju då som sagt... försvunnit samtidigt som Johansson. Och dök upp... i Storuman igen dagen efter och var märkbart förändrad. Han betedde sig väldigt besynnerligt. När Karlsson nu insåg att kroppen var hittad och identifierad så hade han lämnat orten på cykel och försökte fly till Vilhelmina. Men han greps av polisen där i Vilhelmina. Och vid gripandet så sa han, nej men jag heter Fredriksson, jag vet inte alls vem det letar efter. Med sig hade han i en väska flera dynamitgubbar och stubintråd som han misstänkt att han skulle spränga sig själv i luften. Men han greps nu så...
Men han bara, nej, jag är sprängare.
Ja.
Jo.
Och
han ja.
Förstår du att spränga?
Mm.
Nej men så då togs han till cellfängelset här i Umeå. Och han skrevs in där den 5 juni som fånge 132. Senare på kvällen så höll man ett första förhör där Linnell...
Men varför skulle han just i Vilhelmina?
Ja, det undrar jag också.
Alltså, det är ju världens...
Vilhelmina!
Han bara, jag kan gömma mig...
Det är världens sämsta ställe.
Ja, men det kanske just därför det är så bra att gömma sig där.
Ja,
i kyrkstugorna.
Det var han som startade den jävla knarkepidemin som de hade borta.
Jag trodde att du skulle säga att det var han som startade kyrkstadsbranden.
Det känner jag inte ens till. Men...
Nej, okej.
Mm. Ja, nej, fortsätt.
Ja, nej, men då landsfogde Linnell hörde första förhöret med Karlsson så var den misstänkte väldigt trött och uppgiven. Han hade inte kunnat sova på flera dygn. Så han berättade nu i stora drag om hur den här förstoringsagenten hade bragt som livet. Han berättade då att han, som han redan kände till, hade spenderat natten på pensionat Bergvall i Storuman tillsammans med Johansson mellan den 22 och 23 januari. Och den häktade sa att han hade låtit beställa en förstoring för 1,50. Mm. Men han hade bara en 10 kronors sedel på sig, så att han bara, jag ska ha växel. Ja, så Johansson bara, det är klart du ska ha växel. Men då menade Karlsson, då hade ju Johansson försökt smita ifrån orten. Så
det ville mer.
Ja, så jag tog med mig mitt hagelgevär
och as och, you do.
Ja, ja.
Och åkte efter på en dressin. Det är också det sämsta.
Ja, visst är det. Ja, visst är det en sån jävla så man pumpar på järnvägen.
Ja, ja, ja.
Det är som Red Dead Redemption.
Ja, men det låter ju som alltså så här, vad heter det? En jävla Looney Tunes-scen ungefär.
Det är också det sämsta transportmedlet när man jagar någon. För man kan bara åka på spår.
Ja.
Ja,
så det är bara, åh nej, nu sprang han iväg ut i skogen.
Ja, antar att jag får åka dit bort.
Hoppas
vända.
Att, ja, den här går runt berget.
Han får ha någon som lägger spåret framför sig. För att köra det riktigt cartoonigt.
Ja.
Ja, nej, men då hade han kommit i kapp Johansson vid Stensele och övertalat honom att återvända. På vägen tillbaka till Storuman så hade då förstoringsagenten frågat, hör du Karlsson, kan inte jag få sova över hos dig i natt?
Får jag kines hos dig ikväll?
Ja, men typ. Och Karlsson, han var inneboende i banvaktsstugan, den så kallade stenstugan i Storuman. Och Karlsson bara, nej, det går inte, rummet alldeles för litet, men det finns säkert någon bondgård som du kan...
Det är så litet, vi skulle behöva ligga på varandra.
Ja, ligga och skeda. Mm.
Det gör inget.
Det gör inte. Mm. Jag vill vara med dig, Oskar. Ja, nej, men vid järnvägsbron över Umeälven hade dressinen krånglat och gått sönder. Och när man försökte laga den så hade de här männen började bråka om vem som var bäst på att laga en dressin. Mm. Och då hade Karlsson...
Jag älskar det bråket också.
Ja.
Och du, nu ska jag visa hur jävla bra jag är på att laga grejer. Ja. Ja, sparka sönder den då. Sparka sönder den där, ska jag laga den. Ja, nej, nu typ var jag tydligen inte så bra på att laga då.
Nej.
Du är typ sämst på att laga. Du kan inte ens laga en dressin.
Exakt.
Johansson hade supervis så lack.
Du kan inte ens laga ditt förhållande.
Nej. Åh. Va? Är det dåligt?
Det är alltså.
Ann-Marie, vad har du lämnat med?
Ja, just det. Vem är bäst på laga? Ja. Jag är till och med legat din fru. Ligger med Ann-Marie varje kväll.
Nej!
Försök laga det nu.
I alla fall, till slut så hade Karlsson bett Johansson att försvinna. Inte så att dra åt helvete, utan bara försvinn.
Kan du gå härifrån?
Ja, kan du gå härifrån. Jag behöver lite space.
Jag behöver tid för att laga mitt förhållande med Ann-Marie.
Man ska telegrafera henne.
Och sen så är det så omotiverat att när Johansson vägrar gå därifrån, då tar Karlsson och skjuter ett varningsskott med sitt hagelgevär. Han bara, oj, nej, jag råkade träffa.
Världens sämsta varningsskott.
Alltså jag ville varna honom, så jag sköt han i nacken.
Och så alltså man bara, det är så omotiverat. De har bara bråkat lite grann och sen bara gå. Ja,
men här är ju bara något han säger.
Ja.
Det var ju fan ingen jävla varningsskott. Nej. Han var ju svin förbannad, för nu har vi ju kommit fram till att han låg med hans fru.
Ja.
Ann-Marie.
Ann-Marie.
Ja.
Mm.
Så han,
och han är sämst på att laga dressiner.
Ja, men han var ju sån här cuckold.
Ja.
Ja. Och så vart han ju klarar han inte av att vara cuckold.
Ah.
Så då sköt han. Och sa att det var ett varningsskott.
Just det. Ja, ja.
Löst det!
Ja,
men han måste ju skjuta ovanifrån, tänker jag. Stod han uppe på dressinen och liksom...
Nej, den, alltså den biten exakt var han stod, det kommer att dyka upp ganska mycket.
Men just han sköt han ner i halsen typ.
Ja, så det är så polisen bara, nej, vi tror inte på dig, men
blunda. Det är tillbaka till pannlampan. Blunda och gapa.
Va?
Ställ dig på knä.
Ja.
Jag siktade på pannlampan.
Exakt.
Oh. Nej, men i alla fall och Karlsson nu då i fängelse, han bara, åh, nej, så jag blev ju så
Jag greps av panik och sån ångest. Jag hade ju tänkt hoppa i älven, men sen så lugnade jag mig.
Vilken tur.
Och jag hade ju tänkt lämna över mig till polisen, men först ville jag ha tillbaka min växel från mina 10 kronor. Så att han började leta igenom kroppen. Det fanns inga kontanter. Utan det mest värdefulla var en klocka som mördaren värderade till 30 kronor. Och det betyder mer.
Men också värderade som antikrona. Ja, men om jag skulle sätta ett värde på den här, då skulle... Säg en siffra.
Alltså för mig,
det står en här. Krona. Om du tar det och så gångrar du dig med 10. Där har du det egentliga värdet.
Ja, tack.
Eller så var det bara någon som, du vet, antikrundan när de blir besviken.
Ja.
Det här, 30 kronor. Mm. Ja.
Ah, okej. Okay. Ah, den är helt igenom värdelös egentligen. Det är den.
Ja.
Men fin.
Men den har affektionsvärde.
Ja, det är alltid det de säger. Ja. Eller, men fin. Och så ser man dem bara... Mm,
och så säger han, men vilken intressant historia. Tack för att du kom. Och så bara...
Knut Knutsson.
Ja. Ja, han är underbar Knut. Ja. Han är så engagerad i allt.
Oerhört!
Tänkte han i sängen nu.
Ja. Ja. Varje gång jag är i sängen tänker jag på honom.
Det är i alla fall affektionsvärde på den här fittan.
Ja. Men ja, om du skulle värdera den.
Men vilken patina.
Ja, den kan behöva lite renovering.
Den har ju målat
om så. Om du investerar 10 000, då finns det vissa samlare som kan betala 40
000. Om du skulle låta...
Ja, i alla fall, den var värd 30 kronor.
Ja, ja.
Klockan, ja.
Ja, klockan, ja. Mm. Ja, så att han hade ju tagit den, sen så hade han avlägsnat kläderna från Johansson och
som
kastat. Och kastat liket över bron.
Vad gjorde de med kläderna då?
Han typ grävde ner dem i snön, sa han.
Men, alltså så värdelöst.
Ja. En person som satt med under de här första förhören var lektor Anders Arner vid läroverket i Umeå. Och
han
läroverket... Va?
Han lät tråkig.
Mm. Nej, han var ganska cool. Han var lektor på läroverket, alltså Mimerskolan. Undervisade i kristendom och satt med i redaktionskommittén för tidskriften Västerbotten.
Låter
som
cool.
Jag gör.
Låter
cool. Cool.
Och där förstod man varför Marcus sa, nej men han är ganska cool.
Nej men, utöver det här.
Han var lite Umeås Kanye at the time.
Ja.
Han visste inte vem det är.
Alltså rasist.
Ratata. Vad sa du?
Kanye.
Kanye West är en artist.
Ja men Ratata är också en artist.
Ratata en hund i Lucky Luke.
Nej, det är en popgrupp, Maroskocko. Som sjunger duett med Abba Frida.
Ja, det är bra. Ja.
Helt sjukt att det är med i Lucky Luke.
Ja, det är helt sjukt.
Maroskocko.
Och Abba Frida.
Har faktiskt en Ratata-skiva, om man kommer på.
Ja, ja, du ser.
Mm. Vart var vi?
Vi var där, du har på att berätta om hur cool lektor Anders Arne vid läroverket var.
Mm.
Utöver då att han var... lektor i kristendom och satt med redaktionskommittén för tidskriften Västerbotten, som också jag gör. Så hade han även...
Mr. Cool.
Mm. Han tjänade även som fångpredikant vid fängelset. Och när lektorn fick höra liksom, den här första förhöret då, med Karlsson, han bara, nej, jag tror inte på det här. Så att han började gå ganska hårt an och ställa massa motfrågor.
Varför fick han höra det här?
Därför att han var lektor vid skolan. Och
jag är lektor.
Lektor.
Jo, men det kändes så omotiverat att ta in han.
Ja, men det var typ så att det måste sitta någon präst med. Eller någon som representerar kristendomen. Ja. Han är kristen och förtjänar stöd från Gud eller någon sån där.
Det var även han som skrev den här Adam Tensta That's my cool, tror jag. Har jag för mig?
Lektor Arner?
Ja, ah, jo. That's my cool.
Okej, okay, ja. 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 Ja, nej men Karlsson hade då ganska snabbt dukat undan under lektorns korseld.
Ja.
Ja, hårda bud.
Nu tänker vi bara att det är människor som är så misstänkta för brott idag. Och ja, så de bara, ja, vi måste ta in någon som sitter med i redaktionskommittén för Västerbotten. Vi har Marcus här, han kommer... Du kommer duka under hans blick.
Anledningen varför du tog det här fallet är för att det här du önskar att det kommer bli du en dag.
Eller hur? Ja. Oh, han bodde på löjtnantsbostället här på Börda också.
Mm.
En av Fors 1700-talsbyggnader i Umeå.
Ja.
Han var cool. Och så har han en gata uppkallad efter sig.
Alltså, god damn, I can only get so erect.
Och så har man inte ens hört talas om han. Det är helt galet. Varför? Han är som...
Umeås, vem behöver Pornhub?
Han är som Umeås Sherlock Holmes. Fast utan Dr. Watson.
Watson? Dr. Watson?
Nej, men i alla fall.
Men fortsätt då.
Polisen antog då följande händelseförlopp. Karlsson hade lockat med Johansson att följa med till stenstugan, alltså barnvaktarbostaden. Yes. Johansson hade suttit framför Karlsson på dressinen och när de passerade över järnvägsbron hade Karlsson dragit fram sitt hagelgevär som han hade dolt under rocken och skjutit sin medpassagerare. Och efter att han hade tagit kläderna och klockan så kastade han liket i älven. Man gick nu till barnvakten som bodde där i stenstugan. Och i förhöret så berättade han att ja, men, för Karlsson han var inneboende där. Ja, alltså Karlsson han såg åt mig att han skulle till Sorsele den där helgen för mordet. Och när han kom tillbaka med dressinen efter sin lilla Sorsele-resa, då hade han med sig ett bylte med kläder som han sa att han hade köpt utav någon random person. Och vid genomsökningen av stenstugan så hittade man förstoringsagentens försvunna kläder, klockan och tygprover som han hade haft med sig. För det kändes som att han extra knäckade som textilfröken.
Fröken?
Ja, jo.
Barn nu för tiden kan inte klippa med sax.
Ja. Ja, exakt. Vad händer om jag drar i den här tråden? Nu har jag förstört. Nej, jag har återställt tyget. Precis. Så att en mer begåvad elev kan göra klart. Ja, nej, men i fängelset så fortsatte Karlsson att modifiera sin bekännelse. Den senaste versionen var att Resina hade gått sönder på bron. Och då hade Karlsson föreslagit att de skulle fortsätta till fots mot Storuman. Men Johansson, han ville ju gå till stenstugan och mysa. Mm. Då var det bråk och Karlsson påstod att han hade att Johansson hade måttat ett slag mot han. Mm. Men Karlsson han är ju alert så han hade lyckats avvärja slaget. Och Johansson hade ju då liksom han hade använt väskan för att försöka slå till Karlsson.
Men för att sammanfatta.
Och
pow. Ja. Wow.
Ja, men det var typ så. Och han bara jag avvärjade slaget så hårt så att väskan gick sönder.
Ja.
Och då sa Johansson, nu slog du allt sönder vad jag hade i väskan. Det ska du få betala för.
Ja, och vad då, är det då?
Ja, då
vad har du i väskan då? Mm, vad kostar det?
Ja, det var
jag vill se det här som en kung fu-sekvens.
Ja,
you will pay with your life.
Och så med sådana fantastiska Sina Warrior Princess ljudeffekter.
Ja, jo, eller hur?
Ja. Nej, men nu tyckte Karlsson att det såg att det blänkte till i näven på Johansson. Har han en revolver? Så att han hade då greppat geväret och skjutit. Sen då, när han hade råkat döda Johansson, och så gick han fram och bara, oj, det var inte en revolver, det var en boxningshandske.
Va?
Va? Mm.
Man bara, du sa att det blänkte till i näven och du trodde att det var en revolver, men det var en boxningshandske.
Men varför hade han ens en boxningshandske?
Ja, alla bara, varför hade han en boxningshandske? Han bara, jag vet inte.
Det men var det kanske en sån revolver med en boxningshandske längst fram?
Som en
maffa. Ja, eller hur?
Ja, som just
gamla, gamla 80-tals så här James Bond-filmer. Bara, det är en boxare, men de har installerat en pistol i handsken. Ja. Så ser man att en liten plupp så kommer ut och sen kommer en pipa så här.
Ja. När man rättegången påbörjades i Lycksele, gamla tingshuset, den 20 juni klockan 10 på morgonen. Tingssalen var fullproppad av nyfikna som kommer för att bevittna spektaklet. Den advokat som länsstyrelsen tilldelade Karlsson var ingen mindre än Sven Hallström.
Och han ja,
mm.
Som vi alla känner till.
Ja, vissa gör säkert det.
Okay.
För han var med och bildade det nationalsocialistiska blocket.
Nice.
Svenska nazistpolitiska partiet.
Ah,
ja.
Okay.
Han hade, alltså Hallströms advokatbyrå. De höll
han
lät till,
som en trevlig person.
Ja, de höll till i Askanska villan. Det är liksom bara ett stenkast härifrån.
Ja, ah, där var jag utslängd en gång.
Va?
Ja, på restaurangen? Kommer du ihåg det, Marcus? När vi varit utslängd därifrån. Ja, jaha. Det är bra.
Var det därför att du var Mr. Nazist som jobbade?
Nej, vi hade tagit med oss vin. Vi köpte ett litet vinglas och så hade vi med oss egen vinbox. Så satt vi och fyllde på glasen.
De är så jävla dyr.
Mm. Och det var väldigt dyrt där.
Jo. Nej, men, alltså Hallströms, hans nazistadvokatbyrå, fanns kvar i Umeå ända till 2002. Då slogs den samman med firman Abersten.
Och Hette den fortfarande Hallströms nazistiska?
Ja, exakt. Det hade varit så kul att ända fram till 2002 i Umeå så hängde så här svastika flaggor från askanska villan.
Jag kan bli din advokat idag.
Ja. Vill du se en bild på Vilpan? Han såg väldigt nazistisk ut. Ja. Men det kan kanske främst bero på glasögonen.
Oj. Men shit, farfar!
Ja.
Ja. Vi har den slutgiltiga lösningen för dina legala problem.
Ja, nej, men sen så tog man in några vittnen också vid andra rättegångstillfället. Och ja, liksom, det fanns inte så jättemycket bra vittnen. Det var några som hade sett Karlsson i Storuman. Den hade gått vid järnvägen patrullerande som att han väntade på någon med sitt gevär. Ett vittne hade frågat Karlsson om han skulle ut och jaga, varpå han hade svarat: nej, jag tänker jula hem till vinden. Nej, Vinliden.
Ja, okej.
Ja, och jula
det är föregången till Håkan Hellströms Jag ramlar fram. Jag jular hem till vinden.
Ja. Allmänna åklagaren yrkade på livstidsfängelse för Karlsson, men advokat Hallström, han anhöll om uppskov för att man skulle få möjlighet att hitta den påstådda boxningshandsken.
Mm. Fanns det en till boxningshandske?
Nej, men det var ju typ den där handsken som han sa att han...
Jo, men han sa ju att han hade... Ifall du har boxningshandskar, ja, då har du ju ett par handskar. Ja.
Nej, det fanns bara en.
Den här var han hade bara en.
Det var billigare.
Jag har bara en höger.
Bäst av allt att vid sista förhöret i rättegången eller det sista tillfället, då drog man in den här dressinen in i tingssalen så att de kunde ta Karlsson, bara visa var det stod någonstans.
Jag får bara föreställa mig att de hade byggt tågrälsen in.
Och att den kommer inkörande genom väggen.
Den är vaktmästare.
Ja, nej, men vid det här sista tillfället, de hittar aldrig någon jävla boxningshandske. Efter nazist Hallström, han tryckte hårt på att Karlsson, han visste ju att den här förstoringsagenten var punk och därför kunde det inte röra sig om ett rånmord. Han bara, ja, men det finns väl andra saker än pengar att råna, som en klocka med patina.
Ja, eller hur?
Ja.
Mm. Ja, efter en överläggning så föll domen slutligen på 10 år och 5 månaders straffarbete för dråp, stöld, lönnbränning, inte rön.
Rönnbränning, han brände massa rönnbär. Ja.
Och olaga spritförsäljning.
Ja.
Rätten menade att man inte kunde avskriva att motivet varit rånmord, men man kunde inte heller helt styrka det. Mm. Å andra sidan så var samtliga övertygade om att Karlsson hade ämnat döda Johansson den natten. Som en lite kuriosa, den här Johansson, han var gift med en 1 år yngre kvinna som heter Sofia Matilda Andersson.
Oh.
De hade gift sig 1918, men redan i november 1921 begärt skilsmässa. Vid mordet så låg de i hemskillnad. Det är första steget i
skilsmässa.
Ja, exakt. Mm. Och Sofia, hon väntade inte på att skilsmässan skulle gå igenom. Hon var ute och
knulla.
Ja, hon knullade på byn.
Så för att citera vänner, they were on a break.
Ja, exakt.
Så natten mellan 12 och 13 januari 1926 hade hon fött ett tvillingpar, 2 pojkar.
Ja.
Och fadern var Nils Arvid Linus Nilsson från Svartbyn.
Mm. Där ser man.
Ja, ena gossen dog vid förlossningen och han inte ens nöddöpas. Den andra avled någon månad senare av medfödd svaghet. Och det här var då antagligen varför han hade lämnat över Kalix och sin hora till fru, ursäkta. och börjat jobba som förstoringsagent i Storuman.
Ja, jag vet vad jag ska utbilda mig till.
Men kallas det inte lömska läge?
Nej, jag vet. Nej, kanske inte 1927, men kanske 1830 kanske.
Ja.
Sven August Karlsson, den här mördaren för Stensele-mordet, han satt av sitt fängelsestraff på länsfängelset i Härnösand. Samtidigt
suttit och pratat hela avsnittet. Sen hörde de Härnösand. Va?
Härnösand.
Som en jävla hund som hör typ
Residentstaden,
du vet, man skakar hundgodisskålen, hundmatskålen. Härnösand.
Nej, men vi håller oss kvar ett tag till i Härnösand, för Samtida, alltså han satt där i 8 år innan han blev villkorligt frigiven den 27 mars 1935. Mm. Men en person som satt samtidigt en kort period inne i fängelset med honom var min gammelfarbror.
Jaha.
Ja. Han satt inne för mened. Han skulle varit dömd till 2 års straffarbete. Va?
Ja.
Va? Va? Mm. Nej, fortsätt.
Va?
Ja. Ja, så, fun fact.
Ja, mm. Nej, men, jag fan... nej, men det var ju intressant.
Mm. När Karlsson skrevs ut så tog
vem
man...
Vem han då?
Min gamla farbror. Ja. Hugo. Österström. Ja. Ja. Han...
Va?
Han skrevs... min gamla farbror, han kom in till fängelset jag tror 1931 eller 34 där kring. Ja. Tidigt 30-tal. Och satt bara ett par dagar innan man skrev från...
hon hade legat med någon som heter Hugo som har suttit i Härnösand. Det var därför hon bara, när då? När var det?
Men var det kan bara vara en.
Ja. I alla fall när Karlsson tillbaka till mördaren, när han skrevs ut och tog man ett foto av han vid ja. Frigivningen. Och
sen skulle det förstoras.
Ja.
Du har ju bra expertis kring det.
Ja, alltså vi ska lägga ut fotot på Karlsson på våra sociala medier. Så för oknytt podd på Instagram. Podd med ett D. Ja. Inte två. Mm. Han stannade därefter i Åby lanthem. Det var typ så här... en liten gård där frigivna fångar kunde arbeta ett tag för att skaffa sig ja men typ ett CV och lite arbetslivserfarenheter. Om man skötte sig och undvek alkohol så var man välkommen att vara där. Han hamnade sedan nere i trakten utanför Uppsala. Hans sista adress var Sankt Persgatan 29 i centrala Uppsala där han dog den 15 juli 1957, 63 år gammal.
Ja, det ser man.
Ja, det var Stenselmordet. Ja.
Stenselmordet.
Och lektor Arner.
Ja, eller hur?
Ja.
Sjukt att bli dömd och behöva spendera tid här nu sant.
Ja, men det var jävligt kul att få lära sig om en person som var riktigt cool.
Ja.
Känner jag.
Ja. Det är en sån där Umeå-profil. Som man,
någon som är riktigt ball. Liksom. Ja.
Det är så här, när man bara slår upp cool i ordboken så är det bara en bild.
På rektor Arner.
På en Arner. Lektor som höll på med... lär ut kristendom. Ja. Det är coolt.
Ja.
Ja, nej men skitbra Marcus, då tar vi en paus på 15 minuter,
10 minuter en kvart.
10 minuter en kvart. Ska du äta här eller i påsen?
Ja. Sitta här eller i påsen.
En, vi hörs om en kvart. Nu jävlar hörni.
Mm. Nu får vi höra om någon cool person nu, Kristoffer. Lektor Arner.
Ja. Du som inte tycker att Tretow är cool.
Nej.
Så ni ser ut som...
det känns som att du ska berätta en sån godnattsaga eller någonting.
Jo, men det är lite godnattsaga.
Beppes godnattsaga blev alkoholist.
Ja, men eller hur? Anki och Pytte med alkohol. nej men nu ska ni få höra en jävla makaber.
Vi måste köra the heads up igen om pingis.
Nej just det, ja. Pingisgänget som hatar oss.
De visar fulfingret.
Exakt.
Det syns inte på podden.
Fa?
Nej men de är inte tillräckligt tuffa för att motstå skita pannkaka.
Nej.
Nu ger de upp. Ja. Annars stampar jag den där pingisbollen.
Gå dit nu och dominera dem. Visa vem som var coolaste killen i högstadiet.
Ska jag prata om kristendom va? nej men i alla fall, vi ska be oss... det här kommer bli lite blodigt, så håll i er.
Mm. Till skillnad från förra som bara var trevligt.
Ja men det här blir riktigt jävla blodigt. Det här kommer bli... Förra snubben låg... Det var mustiga Mauri halvnaken i en jävla... i ett vattendrag.
Mm.
Mm.
Det här är... Marcus, ta av dem pingisbollen. Gör det.
Jag gillar att ni har en hejduk.
Ja,
det tycker jag är väldigt trevligt.
Det är lite så här Sara Larsson-fasoner. Att spela bordpingis under en livepodd.
Va?
Ja, men hon uppmanar ju att man ska sitta och
ja,
prata.
Ja, det är det Sara Larsson är känd för.
Ja.
Spela pingis. Va?
Nej, prata under biografer.
Ja, det är inte
ja.
Det.
Ja.
Ja, det.
Vi ska bege oss i alla fall till 7 april 1994.
Det jag föddes.
Va?
Jag föddes då.
7 april 94.
Nej, 94.
Ja, men i alla fall, 7 april 94. Det är alltså 2 dagar efter Kurt Cobain tog livet av sig. Eller?
Vem är det? Mm.
Eller, jo. Mm. Jag gillar att Kurt Cobain varit återkommande i det här avsnittet. Mm. Hur som helst så var den 7 april den dag som FedEx Flight 705 var schemalagd för en vanlig fraktleverans från Memphis International Airport i Tennessee till San Jose i Kalifornien.
Ah, sure. Yeah.
Planet var en McDonnell Douglas DC-10 och skulle lämna flygplatsen strax efter 3 på eftermiddagen.
Är det en senare modell utav DC-3, DC-10 antar jag?
Eller? Ah, jo. Ja.
Och det här är flygteknikpodden. Mm.
Ja. Jo, men alltså, jag hatar bilar, men flygplan, det är inte
det
bilar.
Det kan du. Ja. Besättningen var 49-åriga piloten David Dave Sanders som jobbat i över 20 år åt FedEx. Han hade även stridit för amerikanska flottan i Vietnamkriget där han tjänstgjorde i 9 år.
Det kändes lite märkligt att vara pilot och så har man varit i flottan.
Mm. Va? Ja, men de har ju flygplan
på båtar. Han gav fartyg.
Ja, precis. Exakt. Okay, ja. Sen var det 42-åriga andra piloten Jim Tucker som jobbat 10 år åt FedEx, och han hade också stridit för amerikanska flottan i 12 år, krigat också i Vietnamkriget. Sen 39-åriga flygmekanikern Andrew Andy Peterson. Mm. Han hade inte gjort något.
Nej, han var bara får jag flyga med?
Ja. När besättningen klev ombord så blev de lite som ställda för att se flygmekanikern.
Det är något så Kurt Cobain där. Men du lever.
Nej, men de såg en annan flygmekaniker som heter Auburn Calloway sitta i planet. Han var klädd i arbetskläder och satt där för att göra kontroller inför flygstart. Och att en anställd skulle sitta på planet var ju inte så här jättekonstigt. För vad heter det, anställda fick ofta göra så kallade så här jump seats, om ni vet vad det är.
Nej.
Det är så att man avslutar sitt pass på en flygplats, då får man då åka med ett annat FedEx-plan till en annan destination helt gratis. Så de tänkte att det var kanske var något sånt han skulle göra, men det känns konstigt att han satt gjorde så här förberedande kontroller på flyget.
Kanske bara är väldigt noggrann.
Ja,
eller hur?
Jag tänker också, tänk vad roligt att ha den perken om man är taxichaufför. När man kliver av på Åletan, då får man åka med ut i Umedalen.
Jag gillar att du bara tror att när man avslutar sitt pass som taxichaufför så kliver du bara ur bilen vart du än är.
Ja.
Vad gör man?
Det var ja, nu slutar mitt pass. Jag var tydligen i Hemavan.
Jo, jag skulle köra dig hela vägen till Göteborg nu, ja. Men jag kliver ur.
Ja, men i alla fall, besättningen tänkte inte så mycket mer på det. Nej. Och Calloway, han lämnade då den här platsen och gav den till Andy Peterson som skulle ha den.
Mm. Varsågod.
Calloway var egentligen, han var schemalagd som flygmekaniker på det här planet, men dagen innan så hade han överskrivit sina flygtimmar med 1 minut. Så då får han alltså inte jobba den
vilken
dagen.
Vilken paragrafryttare.
Ja, FedEx eller?
Ja.
Ja, jo.
Men de kanske har haft ett stenhårt fack. De bara, nej, men det, är det 10 timmar, då är det 10 timmar. Inte 1 minut över.
Tänk att FedEx-facket var hårt.
Ja, typ Italien.
USA är ju så jävla känd för sina så här fackorganisationer. Nej, men han får ju däremot då åka som bonuspassagerare. Så Peterson, han satte sig för att göra...
Att han blev incheckad som bagage.
Då lägger vi dig uppe på hyllan här.
Det var därför de blev så förbryllade. Passagerarna skulle slänga in sin väska. Då ligger han där.
Jag gillar inte att tänka att FedEx fraktplan som ska frakta saker, att de har så här hatthyller.
Hatthyller hela vägen.
Det är som SAS-plan.
Nej, men Peterson, han satte sig för att göra alla de här kontrollerna inför start. Och så fann han då att strömbrytaren för piloternas röstinspelning var avslagen, vilket var lite märkligt.
Det var slå på den igen.
Ja, det var det han gjorde. Calloway, han klev dock inte av planet, utan han bara bytte säte. Han var som sagt en flygmekaniker åt FedEx. Han hade gått Stanford University, där han hade tjänstgjort som pilot åt flottan senare. Däremot så hade FedEx nyligen fått reda på att Calloway hade ljugit på sitt CV.
Oh, som han gör.
Ja, och överdrivit sina flygtimmar. Och därför var han då kallad till disciplinärt samtal med risk för uppsägning.
Han kanske räknade minuter som timmar.
Jaha, eller så okay. Kanske han var riksdagsledamot.
Ja, jo, det är sant. Ja. Nej, men så att han skulle då ha ett så här disciplinärt samtal dagen efter och det fanns risk för uppsägning.
Men det fanns inget tillbud, han hade inte fuckat upp någonting.
Nej.
Han hade ljugit om att han bara, ja men när jag var i flottan då flög jag 900 timmar fast han flög 400 timmar.
Åh gud, ja. Ja, jo, det var kanske lite skillnad.
Jag tänker om någon skulle vara så läkare och bara, alltså egentligen har jag ju bara någon form av gymnasial vårdutbildning. Jag skulle nog inte behöva ha tillbud för att den personen skulle bli kallad till så disciplinärt möte. Och, du är inte kirurg? Nej, men typ.
Typ ja, kirurg. Ja. Jag är olegitimerad läkare. Jag kan skriva ut receptfria mediciner.
Läkare vill helt utan gränser.
Ja. Ja.
Jag kan ge 95% av det en läkare kan. Vad sa du? Jag kan tyvärr inte skriva ut någonting. Du får ta 2 Alvedon och gå och lägga dig. Mm.
Det är ju en klassisk... Det man alltid får.
Ja.
Ja. Ja. Ta 2 Alvedon.
Kom tillbaka om 2 veckor om ni inte hjälper.
Ja, men hade jag jobbat där, då hade jag sagt ta 2 Treo.
Nej, Treo kom.
Hade jag jobbat där, då hade jag gett samma råd som John Sundqvist ger på sin Facebook. Mm. Så jag har testat att inte runka på 2 veckor.
Ja, jo.
Man får superkrafter. Jag känner mig som en übermänniska.
Ja, det här är fan inte ens skämt. Det är fan sant.
Det är sant.
Det är sant, man börjar flyga efter 3 veckor.
Ja, men det, alltså besättningen ombord på det jävla planet, de visste ju inte om den här jävla grejen. Nej. Som Calloway var med om.
Ja.
Men Calloway, han var ju helt övertygad nu att han skulle få sparken och ansåg att han hade blivit utpekad nu enbart på grund av att han var svart.
Jaha, inte för att han hade ljugit
om sina flygtimmar. Mm.
Så redan då bör man dra liksom raskorten.
Ja, det är som Jackie Arklöv också, det är bara för att han är svart.
Ja, eller hur? Exakt. Alla nazister hatar mig enbart på grund av att jag är svart.
Inklusive mig själv.
Men i alla fall, planet lyfte enligt tidsplanering och efter en stund så lämnade Peterson sin plats, han, flygmekanikern där. Några minuter senare kom han tillbaka och såg nu att strömbrytaren för piloternas röstinspelning var avslagen igen.
Igen?
Mm.
Nej.
Han tänkte inte så mycket mer på det.
Han startar den.
Han startar den igen. Calloway hade då innan flyget skickat över alla sina pengar och värdesaker till sin exfru. Allt med ett totalbelopp på $54,000.
Det var ganska mycket pengar.
Ja, men
det beror på vad man jämför med.
Och alla dina pengar någonsin.
Någonsin?
Så har... men någonsin, det var inte allting jag tjänar hela mitt liv. Ja,
alla också. Mina besparingar.
Ja. Ja, men det är ändå en halv miljon typ.
Ja.
Det är mycket pengar.
På 90-talet.
Det är mycket pengar, och det blir ju oftast mer.
Ja.
Han hade även ändrat vem som skulle ärva hans pengar i hans livförsäkring via FedEx Employee Benefit Office och skrev över hela summan på sin exfru på $5 million.
Exfru till och med?
Ja, och deras 2 barn.
Mm, okay.
Efter det då packade han ett gitarrfodral med 2 stycken såna här klohammare.
Det kändes inte så bra.
Ja, men... Nej, och 2 enhandsläggor samt en kniv och en harpun.
Jag gillar också att han var så fattig att han inte hade råd att köpa en riktig resväska.
Jag trodde att du skulle säga riktiga skjutvapen i USA.
Ja, faktiskt. Åh, det är så kul. Det här påminner lite grann om när vi...
Det var... jag precis har varit med om.
Nej, men när vi var i USA. Och så tänkte man att de är så här skitnöjda kring vapen. Och terroristsaker. Men när vi skulle åka ut i Frihetsgudinna, då stod de där bara, när den här kniven, det var under 15 centimeter, den får du ta med dig.
Ja, jo, det var så.
Ja, man bara, okej.
Båten ut i Frihetsgudinna fick man ta med sig en kniv så länge den var under 15 centimeter.
Man bara, det kändes tryggt.
Mm. Det var bra. Men jag gillar också att han lägger alltså en klo... Om man inte vet vad en klohammare är, så är det en jävla vanlig hammare med en jävla kofotsbakdel.
Ja, man får kunna dra ut sneda spikar.
Ja, det är en klohammare. Mm. Två enhandsläggor, en kniv och en harpun. Lägger skiten i ett gitarrfodral.
Jag gillar harpunen.
Var det ett hårt gitarrfodral?
Ja, men det är ju, ja, men det är ju som filmen fucking Desperado med Antonio Banderas.
Oh.
När han går omkring och så bara, det sägs att det går omkring en jävla galen assassin-mördare. Med ett gitarrfodral med vapen. Så öppnar de det och så bara, nej, det var en bara gitarr. Så bara, klick. Så öppnade det, så var det bara inte en gitarr. Det var ett lock som såg ut som en gitarr. Och så är det fullt med vapen där i. Det här är Calloway. Fast han hade det fullt med hammare, enhandsliggor och harpuner.
Det är som att Ernst skulle så smuggla in massa verktyg.
Vad ska du ha de här till? Ja, jag tänkte bygga under vatten. Ja. Ska du skita i?
Nej, men som sagt, ni sa ju det. Varför tog han inte med sig typ skjutvapen?
Ja.
Ja, som pistol. Det här var ju för att när ett plan kraschar så brukar liken efter ett plan har kraschat ha extrema skallfrakturer.
Ah.
Liknande vad man kan få vid hammarslag eller släggslag.
Men varför tänkte han så?
Det ska vi ta reda på i det här avsnittet. När man kom till rätt höjd, som då kallades för cruising height.
Oh.
Det här är ju då den delen.
Bögar
ligger. Jag tänkte samma sak.
Vad sa du?
Där alla bögar ligger.
Ja. Det är för om man har varningsblinkersarna på flygplanet, det betyder att man vill ligga. Bara hoppa över.
Alltså det här är helt över mitt huvud. Vad fan?
Men det sa ju cruising.
Ja!
Ja!
Åh, vilken långsam penny som droppade.
Ja, du ser den där jumbo jätten. Ändå
är ganska kul, för direkt efter det här började de suga av varandra.
Va? Det var därför de stängde av den där inspelningen hela tiden.
Det är hur han, men det här ska ingen höra.
Men vad fan, den här ska ju vara på.
Nej, men cruising på ett flygplan i alla fall. Det är alltså den delen när ett vanligt plan, du vet, så här, när lampan släcks.
Nu får du kliva upp.
Nu får du ta av dig säkerhetsbältet.
Gå på toa.
Ja, eller hur? Då kliver alltså Calloway upp från sin plats, går över till sitt gitarrfodral, plockar fram ena hammaren, går in i cockpiten.
Men bäst av allt att folk ser att han tar ner ett gitarrfodral och tänker, nej shit, nu blir det någon som ska spela typ så här.
Hotel
Wonderwall.
Ja.
Det blir Wonderwall på planen.
Okay, it's gonna be... nej.
Det är Calloway och tre andra, de bara nej. Världens sämsta korvfest.
Ja, de sitter ju där och håller på. Ja, vuxen mys.
Vad fan har Jack kommit hit? Jag tyckte jag kände igen skrattet. Nej, men i alla fall. Där satt då, i cockpiten sitter alltså Captain Dave Saunders. Och så pekade han ut New Madrid Fault Line, vilket är som en seismisk zon som ofta orsakar jordbävningar. Och här är nu ett utdrag från den här inspelningen i cockpiten.
Oh.
Så nu ska vi alla skådespela.
Ja, ja.
Leveli.
Jag är ju skådespelare.
Ja. Ljudeffekter.
Ja, men du får... Ja, typ.
Ljudeffekter av att det är två piloter som suger av varann.
Jag tror inte jag kan ta den här micken så djupt.
Vill du låna mitt Britney headset?
Ja, exakt.
Du är alltså Peterson.
Peterson.
Ja, det är de gröna. Men du får också läsa de här svarta, de här ljudgrejerna.
Ja, exakt, ljudgrejerna. De här svarta ljudgrejerna. De har faktiskt namn, Kristoffer.
Och Carl, du får vara kapten Sanders eftersom du har headset.
Ja.
Ja. Du känns som en pilot redan nu. Så du läser de gula grejerna. Jag läser de blåa.
Jag ska bara gå in i karaktär.
Så. Kan vi få lite
flygplansljud?
See these trees?
Yeah.
That's a natural fault line.
Oh, this is the New Madrid.
Well, it's a part of it. Yeah, but it's much higher in elevation and air. Climate is different. You drive in Arkansas, you drive right over it.
Jag gillar att du håller på att förvandlas till Sean Connery. Well,
do you expect me to die?
Well, you see all those trees over there? That's it.
I know it, but I wonder about that. You go YN and all the, you know, stuff over here. You know where the flat and you cross over, and I wonder about that. That's not part of the vaculite uplift and all that. That's further west, isn't it?
Yeah.
Altimeters.
nine and two's here.
After takeoff is complete.
Do you live in Arkansas, Dave, or?
Nah, I live in Fisherville.
Ah, Fisherville.
Fisherville.
Fisherville. Fisherville. Great spot.
Ljudet av hammaren som träffar besättningen.
Det är du som är nästa också.
Ja.
Det är du som
är nästa. Just det. Ow.
God. Oh. Ah, shit.
God almighty.
Ow. What the fuck are you doing?
God. Stön. Oj, förlåt. Gjorde jag som den i Hercules där.
Ah, ja.
Disappointed. God. God almighty. God. God.
Get
God.
Him. Get him. Get him. Get him.
He's going to kill us.
Get him.
Get up. Get him.
I can't. God.
Och sen hör man Calloway. I'll kill ya. Calloway hade då...
Get down on the fucking floor!
Calloway hade då smygit in i cockpit och först träffat då Peterson med några slag med hammaren.
Jag gillar också att det låter som att de inte ens märker att någon har blivit mördad med hammare först.
De är inte mördade än.
Nej. Det känns också som att jag hade velat dö om jag hade haft den här konversationen på jobbet.
Ja, jo, faktiskt. Ja, kolla träden där borta. Ja, oh,
se alla träden där borta.
Ja, oh, vart bor du någonstans då, Fisherville?
Ja. Yes, jag hade nog dött ganska lycklig om jag hade suttit bredvid Sean Connery.
Sean Connery. Sean. En ung Sean Connery.
Ja. Then you know, it's all right to slap a lady.
Yes.
Well, if you tried everything else.
Sometimes you just need a little slap.
Nej, men han hade då träffat Peterson med några slag med hammaren i huvudet.
Just a little slap on the head.
Sen började han slå den här Tucker upprepade gånger. När Sanders då hade vänt sig för att se vad fan som hände. Då såg han både Peterson och Tucker sitta täckta i blod i deras säten. Och Calloway hade då vänt sig om mot Sanders. Så han började slå med hammaren och Sanders lyckades blockera några slag. Men träffade honom och då började planet att luta. För han är ändå piloten.
Yeah, I'm the pilot.
Ja.
Och alla andra bög.
Så när han började slå... Vad sa du?
Och alla andra bögplan och bara shit vad de håller på där. My God.
Vad gör de på cruising? Damn. Det här är inte vad man gör på cruising height.
Tror man skulle kunna installera ett glory hole i en jumbo jet?
Nej, men så planet börjar luta nu och planets autopilot varnare kört nu bank angle, bank angle. Tucker och Peterson de började ställa sig
det
upp.
Låter som en väldigt mystisk sexställning.
Bank angle! Ja. Vet du vad jag gjorde igår då? Nej, jag träffade ju Sanna. Fick jag köra bank angle med det.
Det är ännu sjukare ifall du hade haft en autopilot när du ligger med honom. Back angle, back angle, back angle! Oh, förlåt, det är varningen här. Jag måste.
Man har bara så här en grej som bara skriker ut sexställningen när man kör. Missionären, missionären, missionären. Ska vi byta nu? Eller? Ja. Doggy style.
Ja. Jag vet inte, jag fick inte riktigt till det ikväll.
För mycket bank angle.
Jag körde lite på autopilot.
Nej, men så att då, Tucker och Peterson de lyckades ställa sig upp och hoppade på då Calloway. Han började då backa bakåt medan han svingade hammaren så att ingen skulle komma nära honom.
Men vem är det som kör nu då? Är det...
Sanders. Okay. Kör!
Citat Kalle Hankas jul. Men vem kör jag?
Men det är ju jag!
Jag vill se det här på Kalle Hankas julafton.
Vi kan vara lugn, grabbar. Ja. Jag tog henne ner för slämten. Riktigt lugnt och säkert.
Massa piloter täckta i blod. Jag vet, så kör jag. Nej, men sen...
Det är så roligt när folk dör.
Nej, men så han står ju och svingar den här hammaren så att ingen ska komma nära honom då.
Och det sista sen kliver... de hör är back angle.
Back angle. Mm. Sen kliver han då ut ur cockpiten Sanders då och försökte få kontroll på planet. Då kommer Calloway tillbaka. Nu bär han på sin harpun.
Oh, nice, nice.
Skriker sit down, this is a real gun.
Nej, ah. Den harpun.
Ja, jo.
Men det var, alltså det är en harpungevär. Det är inte en sån...
Nej.
En sån som lade...
2 meters harpun spjut som man kastar. Nej, det är en sån harpunpistol då. Mm.
Tucker... De funkar ju bäst under vatten.
Tucker skriker åt Peterson. jo, faktiskt. Det var det de sa. Men den där ska inte vara uppe i luften.
Den funkar faktiskt lika bra här uppe.
Men Tucker skriker till Peterson. Get him. Men Peterson, han började ju tappa medvetandet för han hade flera hål i huvudet från hammaren.
Oh, nej.
Och blodet vällde ut och rann nu in i hans ögon så han kunde inte heller se någonting.
Det minsta var hans problem. Jag
det enda
se.
Han såg var nu en glimt från, som så här blänkte från metallen på harpunen. Så han bara, ja, jag satsar allt liksom. Ja. Jag gissar att det är där. Ja. Så han greppar tag i harpunen och försöker trycka ner Calloway. Då hoppar då piloten Sanders in och börjar hjälpa till. Medan Tucker försökte nu, han hade tagit över planet och började försöka styra det då. Jag
gillar att han heter Tucker också när vi ändå håller på att prata om bög. Bögerier.
Ja, jo, han var drag queen. Mm. Ja. Han han märkte att det var väldigt svårt att styra planet, för han hade nu blivit halvsides förlamad på höger sida.
Ja, då är det svårt.
Då är det svårt att gå ner en sån death drop.
Ja, eller hur? För han hade fått så jävla mycket slag mot huvudet som hade då krossat kraniet och skallflisarna hade åkt in i hjärnan.
Oh.
Han såg nu att Calloway hade börjat få övertaget över de hans två sårade kollegor. Men han kunde inte lämna flygkontrollen. Men Tucker, han var en erfaren stridsflygsinstruktör. Mm. Så det han gjorde nu var att han var halvsidigt förlamad och började göra korkskruvsloopar med planet.
Oh.
Ett plan som absolut inte är designat för att göra sådana här loopar.
Man bara... Alltså, ska vi... If we're going down, we're going down.
Ja, men det här är ju typ planet man åker när man flyger... Så här, Norwegian när man flyger till Stockholm. Det är typ ett sånt plan.
Men det är också kul att...
Och en halvsidigt förlamad... andra pilot börjar göra korkskruvsloopar.
Men också att han är så här, han bara... Åh, vänta. Oh, remember your training. Den här situationen gick vi igenom på base camp.
I händelse av halvsidets förlamning, gör ett par loopar så räcker det till sig.
Sanders, Peterson och Calloway börjar nu flyga omkring okontrollerat in i planet. Som flyger på 6000 meters höjd.
Ja, cruising.
Så de... De bara studsar runt inne i planet medan han gör korkskruvsloopar.
Som tärningar inför ett jatsispel.
Efter ett tag är de uppe på benen igen. För nu har planet stadgat sig då.
Ja.
De står nu på planets tak och slåss. Alltså insidan av taket.
Okay.
Eftersom planet flyger nu upp och ner.
Jag vill att Tom Cruise ska spela alla roller.
Ja, men det är ju det. Ja, eller hur?
Oh.
Det här är ju egentligen, ni vet, filmen Castaway.
Ja.
Ja. För det var flygan ju också ett FedEx-plan. Ja. Det var så här det hände.
Men jag tycker att de är ändå inte lika cool som lektor Arne.
Nej, han kunde ju kristendom.
Exakt.
Sanders, han blir återigen slagen med en hammare i huvudet. Mm. Samtidigt så syns hela flygets färdväg då. Mm. Och höjd syns nu hos en flygledare i ett flygtorn.
Mm.
Så han ser nu att ett plan flyger upp och ner. Och tänker, det här är ju inte rätt.
Nej, och så slår han till sin panel lite grann.
Så han försöker kontakt med besättningen. Men Tucker, han är upptagen med att försöka göra korkskruvsloopar igen.
Vad fan håller ni på med?
För att kasta omkring Calloway. För han vill ju förhindra Calloway att fortsätta attackerna.
Ja. Jo,
men samtidigt så flyger hans två kollegor omkring också. Ja. I planet.
Slå mig hårt i ansiktet så jag känner...
Bara alla kommer ut med bruten nacke. Bara, men jag räddade livet på er pojkar.
Mm. Jo, det, han slutar med korkskruvar nu. Och sen lägger han planet i en störtdykning.
Smart.
Rakt ner.
Det känns som luftens hjältar.
Ojo, flygplan. Ojo.
Luftens hjältar hela dagen.
Kommer bara flygplan.
Krossa skallen i flygplan.
Nu
det var så de lät när de kom ut i planet.
Och så är man halvsidigt förlamad.
Grejen var att han skulle försöka få planet upprätt igen, så går det inte, för den här throttle, vad säger, den här jävla spakgasen.
Ja.
Du vet.
När man kör ett flygplan.
När man kör ett flygplan.
Vi har ju lite erfarenhet av det.
Ja.
Det har du lärt dig på skogsutbildningen.
Den spaken sitter då på höger sida. Mm. Men han är ju halvsidigt förlamad på höger sida.
Ja.
Så han når inte den.
Nej.
Ja. Så att planet dyker nu snabbare och snabbare rakt ner. Och nu hade den överstigit hastigheten som planet var byggt för.
Oh.
Så ni vet så här, alla jävla filmer när man ser så här... instrumentsbräderna, alla mätare kör på max. Liksom.
Top Gun Maverick, första scenen.
Ja, jo, eller hur? Exakt. Ja, det är det som händer. Och det börjar låta som att hela planet skulle slita sönder.
Shit.
På något jävla mirakulöst sätt så lyckas Tucker rätta upp planet. Och använder sig sin vänstra arm för att sänka ner farten. Och efter det så lyckas han kontakta flygledningen i Memphis. Det här är då Tucker till dem då. Center, center, emergency, center, emergency. Bank angle, hör man.
Bing, bing, bing.
Center, center, listen to me. Express 705, I've been wounded. We have an attempted takeover on board of the airplane. Give me the vector, please, back to Memphis at this time. Hurry. Bank angle. Bank angle.
Ni håller på med bank
center angle. Center 095, direct to Memphis. Get an ambulance and alert the airport facility.
En ambulans upp på de där.
Bank angle. Bank angle.
Nej, tyvärr, vi har ingen ambulans.
Center, hey Memphis, are you still with me? Och så hör man då massa jävla slagsmål i bakgrunden. Center, listen, hey, center. Mer slagsmål i bakgrunden. Give me a heading to Memphis. Mer slagsmål i bakgrunden. 909, Roger, this is an emergency. Och så hör man nu instrument, hör man på ljudinspelningen instrumentbrädan som beskjuter av alla varningsgrejer och allt sånt där. Mm. Och så hör man från längst bak i planet hör man någon skrika
hjälp!
Hjälp! Finns det ingen som kan hjälpa mig? När man hör let go of it! Let go of the spare!
Det låter väldigt suspekt på cruising height.
10,000, okay, keep advice. Where is Memphis?
Jag tror att det är ganska vanligt på cruising height. Let go of it! Let go!
Stop it! Stop it! Get out of here!
No!
Okay, say my direction to Memphis. Look, just keep talking to me, okay? Sen hör man Sanders. Jim! Center, yeah. We need an ambulance. We also need armed intervention as well. Sen hör man jättemycket skrik från bak delen av planet. Och så tackar till center. Down 5,000 feet. Och då skriker Peterson då. Put it on autopilot. Och tackar. I've got it. Peterson igen. Help! The son of a bitch is biting me!
Ooh.
Nu vänder då Tucker, han vänder planet på Memphis igen. Och när man öppnade landningsbanan samtidigt som, så skriker då Sanders och Peterson att Tucker ska sätta planet på autopilot och komma bak och hjälpa dem med Calloway. Men han är som sagt halvsides förlamad så han kunde inte göra så mycket. Han började istället wobbla planet från sida till sida så de tre männen bak i planet kastades fram och tillbaka in i väggarna.
Precis den hjälpen som han
till slut sätter han planet på autopilot, kravlar sig, han kryper då halvsidigt förlamat bak i planet.
Nu kommer det tunga artilleri.
Ja, då ska vi förstryka grabben.
Där Peterson, han sitter nu ovanpå Calloway medan Sanders har fått tag i harpunen och håller den mot halsen på Calloway. Tucker tar då över harpunen medan Sanders, för han är ju piloten så han är ju typ den enda som kan landa planet. Så han springer tillbaka till cockpiten för att landa det. Calloway lyckas slita sig lös från Peterson.
Åh nej, vad konstigt.
Ja, från den halvsides förlamade mannen.
Nej, men det är ju Tucker.
Ja.
Ja, jo, men han är ju där och där.
Nej. Åh, herregud, vilken cirkus.
Nej, men Calloway han sliter sig lös från Peterson. Börjar ta sig mot cockpiten. Medan Peterson och Tucker...
Cockpiten!
Jag
sände live från cockpiten. Du fattar vad jag menar.
På cruising. Cruising cockpiten.
Kom in till cockpiten så ska du få se på någonting.
Nej, men medans Calloway går mot cockpiten så hänger då Peterson och Tucker, de hänger i varsitt ben och släpas då efter. Då sitter du och hejlar.
Nej, men att han bara håller i
sig. Ja, okej. Okay. Jag trodde du bara helt att
han var här. Han bara dras efter.
Nej, men då böjer sig Calloway ner och trycker då in sin tumme rakt ner i ögat på Tucker.
Ooh.
Hela vägen ner i ögonhålan så hela ögat åkte in i huvudet på honom.
Men gud! Ooh.
Så han blev blind.
Vadå, var han redan synskadad på det andra ögat eller?
Va? Ja, men det var ju där han hade allt blod.
Var det också han som var halvsidesförlamad? Nej.
Jo, det är Tucker.
Så han är både blind och halvsidig. Oh, herregud.
Ja. Det är inte så roligt. Men
fortsätter kämpa.
Peterson i alla fall, han lyckas då få tag i en hammare. Räcker den över till halvsidigt förlamade och nu blinda Tucker.
Men om han håller i honom med en hand.
Han bara slår
han.
Ska han
liksom släppa den?
Så han ger den till Tucker. Men han, och han börjar vifta med hammaren.
Ja, vifta.
Och till slut träffar han Calloway i huvudet.
Men den här Calloway måste vara sämst om han bara har två stycken som hänger sig i hans byxben och så bara fortsätter han gå genom planet istället för att bara slå dem i huvudet.
Men han kände sig ju garanterad som Terminator när de hängde. Ja. Han bara yes. Och så går han så han bara jag är Arnold.
Och jag är Sean Connery.
Sean Connery. Hör man från cockpiten.
Do you expect me to talk? No, I expect you to die.
Nej, men i alla fall, Calloway han däckar efter det här hammarslaget. Oh, det är ganska roligt också. De andra har fått typ 10-15 slag med en hammare i huvudet. Mm. Han får ett och däckar. Ja. Sämst. Nej, men Sanders han landar i alla fall planet. Man öppnar först upp för ambulanspersonal att kliva ombord. De vågar först inte kliva ombord. För när de öppnar planet så är hela insidan täckt av blod.
Mm. Både tak och golv och väggar. Och
ja, bara. De fann Peterson och Sanders hålla fast vid Calloway. Medan den halvsidigt förlamade och nu blinda Tucker. Han satt ensam på sin stol och skakade.
Förklarade, jag wobblade planet och gjorde en loop som jag hade lärt mig.
Besättningen omhändertog Calloway och förde iväg han i handklovar då. FBI började utreda allt det här och gjorde husrannsakan i Calloways lägenhet där man fann att han hade planerat.
Nej, där fann man en gitarr.
Ja, som man glömde. Utan case. Den han glömde ta med sig. Ja.
Den här kommer bli helt ostämd.
När man fann att han hade planerat att ta kontroll över planet genom att slå ner besättningen och sen krascha planet i FedEx huvudkontor och alla skulle tro att det var en hemsk olycka och då skulle hans exfru och barn få livförsäkringen.
Han kunde inte bara gett massa pengar redan till sina barn.
Ja, men hade ju inte 5 miljoner.
Nej, men måste de ha 5 miljoner? Åh, nej, gud vad lite
pengar. Det enda han hade var 54 000.
Ja. Och hur mycket hade de till att börja med då? De bara sitter hemma och äter chips och bara,
ja, men ifall du får välja. Om det är en,
älskling, vill du ha 5 miljoner? 50 000? Jag vill ha 5 miljoner, okej.
Ja, vi får bara sitta här hemma och äta chips. Nu ska pappa upp och krusa igen. Ska han upp och krusa där uppe?
Nu är det cruising dags i cockpit. Nu,
jag har långa, långa hårda timmar här uppe som jag ska jobba.
De hittade även en, de hittade även en lista på besättningen så Calloway visste vilka som skulle vara ombord. Samt en lista på alla vapen han skulle ha med sig. Och ett testamente liggandes på sängen. Så det känns ju jävligt, även om man hade försökt få det att se ut som en olycka, det är ganska dumt att lägga ett testamente.
Och om man ska vara helt ärlig, jag skulle inte behöva skriva en packlista för 4 hammare.
Nej. Två hammare, 2 enhandsläggor, 1 kniv och 1 harpun faktiskt.
Jag känner ändå att jag hade kommit ihåg. Det
bästa av allt att man säkert har dubbelpackat för en gång.
Eller hur? Exakt.
Och så kollar man, nej shit, nu väger gitarrcaset 12 kilo och det var 10 kilo handbagage.
Ni vet hur det är när man ska åka någonstans och så tänker man alltid så här, okej, hur många kalsonger behöver jag?
Eller hur? Ja, det var det jag sa när han öppnade gitarrförsvaret. Nej, badbyxor, fan.
Behöver 2 extra ifall jag bajsar på.
Kapten Dave Sanders, han hade flera öppna skallskador. Mm. Han var knivhuggen i vänster arm. Han hade fått käken slagen ur led och höger öra hängde i en liten slamsa.
Mm, vad är bra.
Andy Peterson, han hade också flera skallfrakturer samt en kapad temporär artär eller jättecellarterit som det tydligen heter. Mm. Det är alltså den artären som för blod till hjärnan. Ja. Den var av.
Så den var ganska ingen viktig.
Nej, det var inte alls viktigt. Tucker, han hade även han flera hål i huvudet och även bitar av kraniet inbäddade i hjärnan. Hans ena öga var då punkterat och intryckt i skallen. Fick, de opererade ju bort den då. Men han var ju också halvsidesförlamad, men han lyckades senare återhämta sig från den här halvsidesförlamningen. Skadan på planet var $800,000 och senare samma år tilldelades då de 3 männen varsin guldstjärna för hjältemord. Den enda som fortsatte flyga efter det här, det var den halvsidesförlamade Tucker.
Med så en ögonlapp.
Planet fortsatte, det här skedde ju då 94.
Som Sky Captain.
Jag tänker att han blir som en flygpirat. Ja. Han pratar lite konstigt av halvsidesförlåningen.
Man vill ju höra han så här, när han flyger så här plan, han bara, this is your captain speaking. Mm. You can be assured nothing will happen. Because I can do corkscrew loops.
också så här, att alla passagerare sitter där och så ser man liksom honom halta in på planen. Ja, så här, jo, ögonlapp. Han bara hänger på den här sidan. Ni kan vara lugn.
Nej, men i alla fall, skadan på planet var $800,000 och senare samma år, som jag sa, tilldelades de då guldstjärna för hjältemod.
Men de fick böta för skadorna på planet.
Ja.
Den kan faktiskt bara flyga 400 km i timmen.
Planet användes fortfarande ända fram till 2018. Så avvecklade man det här planet.
Men gud!
Ja. Under rättegången sa Calloway att han var oskyldig på grund av att han var galen. Men han dömdes för attempted flight piracy.
cruising height.
Han dömdes även för att olovligt påverkat luftrummet och han fick då livstidsfängelse och sitter just nu i MacCready Penitentiary i USA.
Så han lever.
Han lever och
mår bra. Hör
det här, jag vill ju se den här i en film.
Ja.
Mm. Alltså fuck snakes on a plane. Det är den här filmen jag vill se.
Harpuner och hammare.
Ja, det ska till. Det finns bilder på de här när de kliver ut ur planet.
Kliver?
Det är ganska makabra bilder som man kan se. Men vad heter det nu? Det har tydligen gjorts typ. Det finns någon serie som är så bara jag överlevde mirakulöst. Något sånt där. Då har de gjort den här händelsen en del i den serien.
Typ I Shouldn't Be Alive.
Ja, precis. Något sånt där.
Det är väl den serien som hon som bara ramlade ut ur ett plan också med.
Mm. Ja, jo,
det finns
det,
en
jo.
Kvinna som ramlade ur ett plan på cruising height och sen bara överlevde.
Jo, planen typ gick i tur och så bara för hon ut.
Ja.
Ja. Och så fick hon typ så här gå genom en flod med krokodiler och grejer. Ja, men
nu låter det som
är
så
här. Är det en improvning vi
Indiana
gör?
Indiana Jones.
Nej, men det finns en Wikipedia-sida som spöktimmen har läst på.
Ah, okay, ja,
så då fick vi upp dem också.
Men det är i alla fall, det var Flight 705.
Mm. Nu ska vi prata om 706.
Ja, exakt. Nu har jag en till flygplan här. Nej. Nej, men det var allt vi hade ikväll, tror jag.
Ja.
Tack till Carl som har varit gäst.
Tack.
Tack för din TED-talk. Och din mikrofon.
Tack.
Du är den enda som ser ut som en pilot.
Ja, men det var därför han fick vara Sanders. Ja. Så att vi hade tack för oss och tack till publiken.
Tack.
Ulrika, de här pojkarna ska ha specialbricka. Det här är mysigt att se. Ja!